Jag ska alldeles strax läsa ett Jesus ord. Och då är det något alldeles särskilt. Så då ska vi resa oss. Får jag bara nämna som en parentes innan. Ifall du är intresserad av någon av mina skivor så ligger de där ute. Eller sånghäft ifall du vill sjunga själv. Kan titta på det efteråt. Så kan du säga till mig om du är intresserad. Nu reser vi oss upp. Och jag ska läsa. Roland läste det eftermiddags men det står kvar i Bibeln ikväll. Så jag läser det igen. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Det ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Heliga ande. Du som är hitsänd av Jesus själv. Utgjuten på jorden för att hjälpa oss. Nu ber jag dig att du hjälper oss i det här mötet. Att få nå fram till källan. Helige ande, hjälp oss. Amen. Varsågod och sitt. Det är alldeles tydligt att Jesus här tar anden, bilden av anden, det levande vattnet. Och när han nu talar om den heliga ande så verkar det inte som att det är något utom räckhåll för oss. Utan den som tror på Jesus skulle få det, står det. Inom räckhåll alltså. På grund av Jesus. Och så anknyter han till det där som vi går och gör allihopa hela tiden. Vi längtar. Är någon törstig? Alltså är det någon som längtar efter Gud? Skulle han kunna ha sagt lika bra. Och det är ju därför du är här ikväll. Det tror jag. Du sitter här ikväll därför att du är Guds längtare. Och då har Jesus något att säga dig. Du som längtar efter Gud, törstar, gå till Jesus. Han har någonting att ge. Och då är det den heliga ande som han talar om här. Och då när jag läser den här texten blir det så tydligt för mig att anden, det är det första jag vill säga. Anden har väldigt mycket med Jesus att göra. Det är inte så att dels har vi Gud, dels har vi Jesus som är något helt annat. Och så anden som är något helt annat igen. Nej, för att använda ett modernt språk, det är samma DNA i fadern, sonen och anden. De är ett. Och här är det väldigt tydligt, och det vill jag stryka under, att Jesus och anden är väldigt ett. För det är ju på grund av anden står det här som förlåt, det är på grund av Jesus som vi får anden. Anden kommer inte på en egen paragraf, utan det är genom tron på Jesus vi får anden. Och det är ännu djupare än så, tror jag. Det är på grund av det som sångarna sjöng om här, att Jesus har dött och uppstått. Det är på grund av detta som anden har kommit. Annars är det en del som stannar där vid korset och uppståndelsen. Det är frälsningen och det får vara bra. Sen är väl anden och annat. Nej, anden är inget annat. Anden är som ett svar på det Jesus gjorde på Golgata kors och i uppståndelsens morgon. Jag tror vi har en bra förebild i Gamla testamentet. Häng med till tabernaklet. I Gamla testamentet. När Gud sa till prästerna hur de skulle fira gudstjänst. Och då säger han bland annat så här. offra, för det var ju ett offeraltare man hade då där. Offra, syndoffer, heloffer och gemenskapsoffer. Och det var ju ett offerlamm det var fråga om då. När ni har offrat det på altaret så lovade Gud någonting. Att de skulle få se hans härlighet. Alltså Guds närvaro. Och då gjorde prästerna så. De offrade syndoffret, heloffret, gemenskapsoffret. Bar fram offerlammet. Offrade det. Blodet stänkte där inne. Så vänder de tillbaka och välsignar folket. Då händer det. Då händer det. Då ser folket eld komma från himlen och antända offret. Alltså övernaturlig eld. Och det judiska folket begrep det teckenspråket. De föll ner i jubel därför att de visste, åh, det är Guds närvaro som manifesterar sig ibland oss. När då? Efter offret. Detta är ju en förebild på vad som hände med Jesus på Golgata kors. Då blev han syndoffret för våra synder. Heloffret, hela världens synder. Och gemenskapsoffer. Det står ju att genom Jesu död skulle Guds skingrade barn samlas och bli ett. Alltså det Jesus gör på Golgata kors är precis det som förebilden säger i Gamla testamentet. Och då frågar dig, kom det något svar från himlen på Jesu offer? Ja. Bara några veckor efter Jesu död och uppståndelse faller just den heliga ande som jag försöker tala om ikväll. Då faller anden, hur då? I form av eldstungor. Sätter sig på de svaga lärjungarna och alla begriper Gud manifesterar sin närvaro ibland oss. Så när anden faller är inte därför att Gud tycker, åh, de där lärjungarna har varit så snälla nu, nu måste de få en premie. Nej, det är ett svar på offret på Golgata kors. Det är därför det är min uppgift ikväll att påminna dig, anden får vi inte därför att vi har varit duktiga. Utan därför att Jesus har gett sitt stora offer på Golgata kors. Då är det väl rätt att säga att anden har väldigt mycket med Jesus att göra. För om inte Jesus hade offrat sig på korset så hade anden aldrig kunnat komma ner till jorden och in i ditt och mitt liv. Allt är på grund utav Jesu offer. Johannes döparen begrep ju det här när han såg Jesus. Då säger ju han profetiskt. Jag döper i vatten, men efter mig kommer en som döper i vadå? I helig ande och eld. Då beskriver han liksom Jesu gärning i en mening. För han hade också sagt, där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och då har du egentligen de två viktigaste beskeden om Jesus. Han som skulle ta bort världens synd och dra ner andens närvaro på jorden. Ja, det är ganska tydligt sen när vi läser övriga Bibeln också. Jesus säger själv i sitt avskedstal att han ska sända, alltså Jesus, jag ska sända anden som hjälpare till er. Det har med Jesus att göra. Eller som Paulus skriver i Titusbrevet 3, 6 versen. Att genom vår frälsare Jesus Kristus har han låtit anden flöda över oss. Du hör ju, det är ju genom Jesus hela tiden när det är fråga om den heliga ande. Därför tror inte jag att det är genom att tro på anden vi får anden. Utan det är genom att tro på Jesus som vi får den heliga ande. Ja. Det andra som jag tror jag kan säga väldigt frimodigt utifrån den här texten. det är att anden har väldigt mycket med liv att göra. Jag försökte vittna om liv på afternoon tea eftermiddags. Där det står att genom Guds barmhärtighet har han gjort oss levande. Levande. Ja, vad är det som är liv i vår tro? Jo, det är den helige ande. Man fattar ju det när Jesus tar bilden av vatten, eller hur? Vad är vatten? Jo, det är livets viktigaste förutsättning. Man undrar ju, nu finns det vatten på någon annan planet? För finns det inte det så finns det inte liv. Nej. Åker du i Egypten så ser du det tydligt när du åker från Alexandria och neråt där. Det är öken på den sidan bussen. Och det är grönskar på den sidan bussen. Varför grönskar det där? Jo, Nilen finns där. Vattnet finns där. Alltså vatten är liv. Och nu står Jesus där på lövhögtiden och säger: den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Du hör väl, det är liv han vill ge in i vår tro genom anden. Det finns en gammal testament i förebild av det här också. I Hesekiel 36 och 37. Där profeten får se en märklig bild av benknotor som ligger i en dalgång. Och så säger Herren: profetera. Så gör han det, och då blir det senor och hud på de där benknotorna. Men ingen liv. Och då kommer uppmaningen: profetera igen. Och han gör det. Då händer det. Då blåses det liv in i de döda benen, som det står. Och så ett rassel blir det där, och hela den här folkgruppen reser sig upp och är livslevande. Vilken bild på den helige ande. Utan anden så blir det tomgång. Det blir inte liv. Men med anden kan du och jag få vara livslevande i vår tro. Jag fick en väldigt tydlig illustration av detta hemma i en av mina hobbies. Jag har ett par bikupor som jag försöker hinna med på sommaren. På vintern klarar bina sig själva. Men på sommaren är det en gång i veckan man ska hinna med dem. Ja. Och så kommer jag där och tittar då. Det är något som inte stämmer när jag tittar ner i bikupan. Är man lite van så ser man det ganska snart. Det är något som inte stämmer här. När man tar upp de där ramarna. Det är ju tusentals bin där, va? De går omkring. Men det är någonting som inte stämmer. Vad är det som inte stämmer? Jo, det var inga nya celler. Men nya bin på gång. Och jag tänkte, har det hänt drottningen någonting? Det finns ju en drottning i ett bisamhälle. Det är hon som har livet. Så det är hon som stiftar liv i cellerna. Och jag tittar på ram efter ram, hittar inte drottningen. Hon måste ha förolyckats. Hon är död. Det hade bina fattat också. Så de hade dragit upp såna här lite större celler för att det skulle födas en ny drottning. För de kände, vi har ingen som förmedlar liv i samhället. Och när jag står och konstaterar detta och samarbetar med bina under några spännande veckor och till slut får se, nu har det hänt. Nu är det en ny drottning född som har parat sig med några drönare, kommer tillbaka full av liv. Och så ser man tecknen. Nu är det nya celler. Nu är det nya bin på gång. För livgiverskan är här. Förstår du mig om jag tänkte på den helige ande då? Ja, då tänkte jag på den helige ande. Vad är en församling utan den helige ande? Som ett bisamhälle utan drottning. Jo då, det är viss verksamhet. Men det är inget nytt. Föds inget nytt. Det står still. Och det är på väg sakta att gå under. Bilden blev så övertydlig så jag minns hur jag hela mitt inre bara ropade en bön direkt till Gud. Ta inte din heliga ande ifrån oss. För då blir det lika stillastående i vår tro, i våra församlingar. Eller det räcker att tänka på mitt eget liv. Då kommer det att stå still. Och det är därför jag gärna ber som jag sjöng nyss. Låt källan flöda. Låt anden vara igång. Vad är min tro om inte själva livets förutsättningar finns där inne? Men tänk när bidrottningen är där. Det föds nya bin. Det blir mycket honung. Allt fungerar som det ska. Tänk när en sån som du och jag får bäras av det livet som den heliga andes närvaro betyder. Då får vi ny frukt på våra grenar. Då får vi förmedla tro till nya människor. Då kommer det nya människor till tro. Då händer det som bara livet i den heliga ande kan åstadkomma. Jag blev så glad efter ett möte då. Det var tältmöten i Stockholmstrakten. I en av förstäderna där. En pingstförsamling som hade satt upp ett tält bland alla höghusen. Och så har vi ett möte där då, första kvällen jag var där. Så ser jag en kvinna som sitter ganska långt ner och hon liksom signalerar att hon inte riktigt hör till. Och det kan, man kanske kan förstå det av hennes beteende lite grann. Men hon deltog i hela mötet och var med. När mötet är slut så kommer hon fram. Du vet, moderna människor är inte rädda för predikanter. Det är så skönt nu för tiden. De kommer fram istället. Så hon kom fram. Det var en new ageare. Vet du vad hon sa? Du sa, vilka energier det var här inne. Och jag tänkte, tack gode Gud. Då var den heliga ande där. För det hon registrerade var liv. Hon sa inte, åh vad bra du talade. Eller åh vad vackert du sjöng. Vilka energier det var här inne. Det var livet. Och så bad hon om ursäkt därför att hon, mascaran hade släppt. Hon hade gråtit i mötet. Det hade inte jag sett på långt håll. Och så sa hon så här, och då förstod jag att det var en helig ande. Jag reagerar alltid så här när jag möter kärlek, sa hon. Då gråter jag. Du kan väl förstå att det var relativt enkelt att vägleda henne till tro på Jesus. Vid ett kafébord två dagar senare öppnar hon sitt hjärta och tar emot honom som sin frälsare. För anden hade gjort grovarbetet. Han hade låtit henne smaka på liv. Att det inte bara var teori och uppvisning utan liv. Och det var det hon hungrade och törstade efter. Därför tror jag på evangelisation i den heliga ande. Att han får med. För det är bara han som kan stifta liv. Nu tror jag vill säga en liten parentes här. Ifall du tyckte bilden med bikupan var för brutal. Det är ett liv. Det är någonting märkligt. Jag ska ta en annan bild också. Vi har en gammal blomma hemma. Som de säger heter Clivia. Då vet en del vad det är. Orangea klockor. Den kommer från min gamla farbror som har varit död i många år. I Värmland. Han hade inga barn och när vi var där och tog det vi skulle då. Ifrån hans hem. Det vi fick. Så kom den där Clivian med. Ända till Sala. Till mitt hem. Den har jag dömt ut många gånger. I min okunnighet. Den är väl död nu. Den kan vi ju kasta ut. Men då säger min fru. Nej, du vet att det vet man aldrig. Vi håller den ett tag till. Och så helt plötsligt, efter lång, som jag tyckte då, torktid, så tittar det fram några såna här orangea klockor som hänger där. Och det är precis som de säger, haha, du trodde jag var död. Men i min lilla stam fanns det liv. Och därför kom det en omgång till. Och det kom en omgång till. Jag vet inte hur många blomningar det har varit, fast jag trodde det var dött. Så tror jag det är med församlingen. Så tror jag det är med ditt och mitt liv. Det kan verka ibland som att nu har det torkat till. Men underskatta inte den helige ande. Han är en levande källåder som gör att helt plötsligt blommar det igen. Och det visar sig, det var livslevande. Men vi kan väl vara överens om en sak. Vi är helt beroende av livets heliga ande för att vår tro ska vara levande, smittsam. Ja, utan detta går det aldrig. Ja, Jesus sa till en mycket livstörstig kvinna vid Sykars brunn att den som tror på honom i dens innersta springer fram en källa med evigt liv. Så det är ingen liten svag källa vi tar emot när vi tar emot den helige ande. Oj, vad den klarar. Får jag ta en bild till? Du kanske blir trött på mina bilder. Men nu tar jag en till. Jag gillar att åka skidor, det gör väl du också? Ja, i Finland är man ju bra på att åka skidor. Ja. Ja. Och när vi åker i milspåret hemma i Sala så finns det en liten kallkälla som vägrar att frysa till is. Så vill man inte få vatten på skidorna får man hoppa just där då innan man åker vidare. Och när jag hoppar över den där kallkällan, förlåt mig, men då tänker jag på den heliga ande igen. Att omständigheterna kan vara väldigt emot livet. Men är det anden vi talar om, då klarar han att överleva. Han är en sån där källa som vägrar att frysa till is. Du, ska vi inte tacka Jesus lite extra för anden? Och slappna av lite mer i våra andliga muskler. Det beror inte så mycket på oss faktiskt. Det beror väldigt mycket mer på den helige ande. Annars skulle inte Jesus ha sagt, stanna här i stan till dess ni från höjden blir beklädda med kraft. När den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Ja, nu har jag försökt att säga två saker. För det första, anden har väldigt mycket med Jesus att göra. Känns inte det tryggt? Ja. Det andra, anden har väldigt mycket med liv att göra. Och nu kommer det tredje. Jesus säger i de här verserna någonting som får mig att säga till dig nu. Anden har väldigt mycket med närvaro att göra. Jag menar, han placerar ju källan, var då? Andens källa, vart då? I vårt innersta. Så nära det går. Om du hörde i början av predikan när jag försökte förklara från gamla testamentet, så begrep judafolket att när anden visade sig, då var det alltså Guds närvaro man var med om. Därför tror jag det är rätt att tänka så. Vad anden vill göra i våra liv, det är att föra Guds närvaro in i vårt vanliga vardagsliv. Om du hade varit här, klagade systrarna till Lazarus som hade dött. Om du, Jesus, hade varit här, då hade vår broder inte behövt att dö. Alltså hans närvaro gjorde hela skillnaden för dem. Nu gjorde ju Jesus ett uppväckningsunder där då, när han väl var där. Men då var det beroende på att han var närvarande. Om jag har läst min bibel rätt så är det så chockerande fantastiskt. Så att nu har vi denna närvaro som Marta och Maria längtar efter. Den har vi genom den helige ande. Var är Gud? Här. De frågade Jesus, var är ditt rike? Ja, han tog inte fram någon karta. Han sa, Guds rike är invärtes i er nära. Tycker inte du också att ordet närvaro är ett väldigt varmt och gott ord? Frånvaro, det är ju ett jobbigt ord. Närvaro är någonting gott. Jag fick en sån god upplevelse av det. Jag skulle vara barnvakt till ett av våra barnbarn. Nu fick jag ju fram det också. En flicka som vi har ganska mycket med att göra. För hon bor i samma stad som vi. Och då skulle jag vara barnvakt. Men tydligen hade de bestämt det där över huvudet på henne. Så hon var inte riktigt med på att jag skulle vara barnvakt ett par timmar. Så hon klagade inför sin pappa och sa, jag vill vara med dig. Och han försökte lirka med henne, du vet, och övertala. Och hon och jag brukar komma väldigt bra överens, så det var inte det. Men det var bestämt över hennes huvud. Ja. Och då argumenterar han. Och då säger han så här, men du vet att jag måste till jobbet. Ja, men jag vill vara med dig på jobbet. Ja, men du vet, det är så tråkigt på mitt jobb. Och då får jag höra följande underbara, jag vill ha tråkigt med dig. Fast det var jag som kom i sämre läge då, så tyckte jag det var en underbar kommentar. Det var inte underhållningen som var det viktiga, det var närvaron. Är det tråkigt hos dig pappa? Jag gör väl inget, bara jag får vara med dig. Så längtar hjärtat. Det törstar inte särskilt mycket efter underhållning, om vi ska vara ärliga. Men efter närvaron. Guds närvaron. Att jag inte behöver tänka att Gud är långt där borta, utan hos mig. På en fars dag så fick jag en bok. Mina pojkar tyckte inte att jag behövde någon mer slips. Fast det kanske ni tycker. Ja, jag fick en bok om en munk som hette Broder Lorenz. Broder Lorenz hade ett tillnamn. Broder Lorenz av uppståndelsen kallar de honom. Varför då? Jo, för de tyckte att när Lorenz kom så var det som Guds närvaro. Så jag har ett citat ur den där boken som slår det mesta. De sa så här. När Lorenz kom in i ett rum så försattes man omedelbart i Guds närvaro, även om man hade varit väldigt jäktad dessförinnan. Och jag tänkte, vad hade han då? Han hade inget mer än det du och jag har. Löftet om den helige ande. Du vet, är anden enligt Jesus placerad i vårt innersta, så har du en konstant Guds närvaro i ditt liv. När du kommer, då kommer Jesus med. Gud gillar inte att vara långt borta, han vill vara med. Därför fick judafolket under vandringen uppleva att Gud ville vara med på dagen som en molnstod och på natten som en eldstod. För Gud ville vara med. Närvarande. Nu har vi samma villkor i Nya testamentets tid. Guds egen heliga ande är placerad in i vårt innersta. Ja, står det verkligen så? Får jag avsluta predika med att stryka ett riktigt streck under det? Vad sa han om anden? Jo, ur ditt inre ska flyta strömmar av levande vatten ur ditt inre. Det var ett sånt där program på radio, du vet, där de är ute på stan i Stockholm då förstås och intervjuar folk. Ett P4-program. Och de frågade, vad var livets lyckligaste dag? Kan du säga något kort? Ja, de flesta berättar om första gången jag såg henne eller när första barnet föddes, var det flera som berättade. Så var det en gammal tant som fick frågan. Kan tant berätta om livets lyckligaste dag? Ja, det ska jag tala om, sa hon. Det var när rörmokarna hade varit hemma i stugan och dragit in vattnet. Och så fick hon förklara för den moderna förvånade journalisten att det fanns en tid då man gick ut till pumpen, sommar som vinter, och släpa på den där hinken, va? Och nu, sa tanten, var det bara röra på fingrarna lite inne i köket och så flödade vattnet. Och då tänkte jag på den heliga ande igen. Det är ju det undret Jesus vill göra. Han är som en rörmokare, om jag nu får uttrycka mig så, som vill dra in vattnet. Att andens källa finns där inne i vårt innersta. En kvinna hemma i Sala som jag får berätta om offentligt. Hon var med mig i sin ungdom, det är 30 år sedan. Då var hon med mycket ute och sjöng och vittnade på mötena. När hon var nyfrälst. Och hon gillade att vittna om hur hon blir frälst. Så jag kan det vittnesbördet. Hon brukar säga, när de bad för mig upplevde jag inget särskilt. Men när jag kom ut på trottoaren efteråt så var det som om någon hade vänt på en hand i mitt inre. Och det bubblade någon slags glädje som jag aldrig hade känt förut. Så brukar hon säga. Så för en tid sedan hade vi ett möte ihop igen. Och hon sjöng och ledde lovsång i mötet. Och jag predikade, det var hemma i Sala. Och så vittnade hon igen. Och då roade det henne att berätta. Jag måste få påminna om hur det blev när jag blev frälst, sa hon. Och så berättade hon det här en gång till. Ja, fortsatte vi mötet. Och när mötet precis är på väg att ta slut så hoppar hon upp och så säger hon, jag glömde ju att säga en sak. Det bubblar fortfarande. Och då hajade jag till. För jag vet att hennes 30 år har inte bara varit solskensdagar. Hon har haft jobbiga dagar. Det har varit uppförsbackar. Hon har gråtit ibland. Hon har till och med förtvivlat ibland. Ändå bubblar det fortfarande. Alltså Guds närvaro kommer inte när allt är frid och fröjd och vi är i andlig toppform. Guds närvaro har vi konstant som en källa i vårt innersta. För om jag fattar rätt så källans poäng, det är att den pålar jämt. Annars är det något annat. Men en källa, den pålar jämt. Hur ska jag få det här? Hur bra ska jag bli för att få det så här? Du ska bara tro på Jesus, står det. Tro på Jesus. Då har du löftet. Tre saker jag har försökt att säga. Anden har så mycket med Jesus att göra. Anden har så mycket med liv att göra. Anden har så mycket med närvaro att göra. Ska vi öppna upp oss nu i tro och tack. Gud för detta. Herre, jag vill prisa ditt heliga namn för ditt oerhörda löfte in i vår livskamp. Du ser, du vet ju att det inte är enkelt att vara människa. Men Herre, därför är det så stort att du har velat gett oss den heliga ande. Och tack att genom vår frälsare Jesus Kristus strömmar nu anden över oss. Jag tackar dig för allt detta liv som finns i dig, helige ande. Åh, vad vi behöver det. Åh, vad vi längtar efter det. Så tackar dig för det största av alltihopa. Din heliga närvaro. Att du inte behöver ta avstånd och hålla distans till oss. Utan att du till och med vill bo i våra hjärtan. Åh, vilken nåd. Vilken nåd. Helige Ande, jag vill bara tacka dig tillsammans med mina vänner ikväll. Att vi får vara som en kliviga blomma. Där det ser lite torrt ut ibland, men du låter det leva i vårt innersta. Så att helt plötsligt kommer blomningen. Helt plötsligt kommer frukten. Ja, du ser, det är detta vi längtar efter. Det är därför vi är här. Och nu tackar dig att vi får avskilja avslutningen av det här mötet till att verkligen söka oss fram till källan. Att få dricka djupt, få ta emot. Halleluja. Amen.